Utanför fönstret sträcker sig det gröna majsfältet bort mot horisonten. Grödorna har klarat sig trots att regnet lyst med sin frånvaro i veckor nu. Kommunen har bistått med vatten, men det kommer inte att räcka säsongen ut. Termometern vid ytterdörren visar 33 grader. En liten skur, tänker du. Bara en liten skur skulle göra all skillnad. Dina döttrar verkar inte alls brydda. Du betraktar dem från köksfönstret. De leker kull ute i solen.
Sommarvärmen är här på allvar och höga temperaturer kan innebära risker, särskilt för våra äldre.
Plötsligt stannar de till och sänker huvudena besviket. Men du känner lättnad. Mörka, täta moln drar in. Solen skyms och bit för bit täcks fältet av skugga. Äntligen. Minuterna går. Inget regn. Och dina döttrar återgår till lek. Men plötsligt, ett obekant ljud. Det du trodde var regn är något helt annat.
Vi gör ett program om när det värsta händer. År 2020 har de största svärmarna av gräshoppor på ett halvt sekel drabbat Östafrika och delar av Sydasien. Svärmar som hotar matsäkerheten för miljontals människor. Nu varnar forskare för att ett varmare klimat kan göra den här bibliska plågan allt vanligare. Du lyssnar på P3 Dystopia.
Första steget ut på gården känner du gräshoppskroppar under fötterna. Du pressar ihop läpparna hårt för att de inte ska komma in i munnen. Du ser inte längre dina barn men följer deras skrik. Det är som att ta sig fram i stark motvind. Insektsben krälar mot din hud. De har tagit sig in under din skjorta. Du ser till slut dina döttrar. De har tagit skydd i lekstugan och ligger båda två i fosterställning med händerna för ansiktet. Du plockar upp dem, en under vardera arm, och springer tillbaka mot huset. Svärmen har tätnat. Du blinkar instinktivt när de landar på dina ögon. Du hyperventilerar genom näsan och hinner tänka att det är så här det känns att drunkna. Efter vad som känns som flera minuter, men som egentligen handlar om några sekunder, lyckas du ta dig över gården in i huset och stänga dörren efter dig. Du drar handen genom håret. Ett dussintal kryp hoppar ner på golvet. Genom fönstret ser du att det som förut var grönt nu är ett gulblekt hav av gräshoppor. Snart är ditt majsfält och alla andra grödor du lever av helt borta.
Och Herren sa till Mose: räck ut din hand över Egyptens land så att gräshoppor kommer över Egyptens land och äta upp alla örter i landet.
Vi ska prata om en mytomspunnen naturkatastrof som har drabbat mänskligheten regelbundet under tusentals år.
Då räckte Mose ut sin stav över Egyptens land och Herren lät en östanvind blåsa över landet hela dagen och hela natten. och när det blev morgon förde östanvinden gräshopporna fram med sig.
Det här är från Andra Moseboken om Egyptens 10 plågor. En av dem, gräshoppsvärmar.
Och gräshopporna kom över hela Egyptens land och slog i stor mängd ner över hela Egyptens område. De övertäckte hela marken så att marken blev mörk, och de åt upp alla örter i landet och all frukt på träden. Inte ett grönt blev kvar på träden eller på markens örter i hela Egyptens land.
Och nu händer det här alltså på riktigt igen.
Stora svärmar av gräshoppor fortsätter att sprida sig i Östafrika och äta upp grödor i sin väg. Land and livelihoods
at risk. Farmers... 2019 så drog en svärm av nästan 200 miljarder gräshoppor in över Afrikas horn.
Hundreds of billions of desert locusts are set to start wreaking havoc.
En gräshoppsvärm som blev till i de öde ökenmarkerna på den arabiska halvön redan 2018 och som hotar matsäkerheten för miljontals människor i redan socialt utsatta delar av världen. Farmers wrestling with the impact of climate change are now trying to defend their crops against desert locusts.
There will be million more people that will require food assistance.
Somalia becomes the first country in the region to declare the desert locust invasion a national disaster.
Och vi ska återkomma till varför det här händer just nu i så stor skala. Men för att verkligen förstå kraften i de här svärmarna och mekanismerna bakom dem så ska vi börja med att gå 150 år tillbaka i tiden. Då drog den största gräshoppsvärmen som någonsin uppmätts in över västra Amerika.
Det var ett område som beboddes av nybyggare, de ägnade sig åt jordbruk, de letade efter guld och silver. Och det de här nybyggarna fick se våren 1875, det kan liknas vid en ström.
But this stream of course is, you know, more than 100 miles wide.
Det här är Jeffrey Lockwood, entomolog vid Wyoming University, som studerat klippiga bergengräshoppan och hur den stod till det året.
Observers at that time suggested it was a half to one mile deep, and it took, according to observers, 5 continuous days of flight for that stream to pass over any point on the land. So it was like a river of locusts.
Can you just repeat those measurements, because they're mind-blowing?
Jag blev tvungen att be Jeffrey upprepa måtten på den här floden av gräshoppor som alltså tog runt 5 dagar att svepa över en given plats, bara för att vara säker på att jag hörde rätt.
Hang on a second, let me pull the record here.
Och Jeffrey började rota i några papper och så frågade han:
What's the area of Sweden?
Efter lite googlingar så kommer vi fram till att Sverige är ungefär 450 000 kvadratkilometer. Eller i amerikanska mått någonstans runt 173 000 square miles.
So this swarm was 198 000 square miles.
Eller enligt metersystemet 512 000 kvadratkilometer.
So this swarm would have covered Sweden border to border and had a little left over at the edges. So basically it covered the country of Sweden. There you go.
Och det här är inte bara den största gräshoppsvärmen någonsin uppmätt, utan också den största ansamlingen av något djur någonsin observerat. Och det som är värt att komma ihåg här är att de som bodde i den amerikanska västern, det var relativt fattiga människor.
So their production of food was the difference between life and death.
Och 1875, när några av de här hårt arbetande bönderna vände sig mot horisonten, såg de hur det gnistrade i hela himlen.
They would see on the horizon these sort of sparkle, right? It was sunlight bouncing off the wings of the locusts.
När svärmen kom närmare så förändrades ljuset.
The sky would grow increasingly yellow brown as they began to block out portions of the sun. It wasn't a total eclipse, but it was kind of a biological eclipse. And so I think it was, you know, it was, well, I guess maybe if there's just one word for it, it was horror.
Till en början försökte många bönder mota bort gräshopporna.
And, you know, early on they would try to light smoking, you know, fires to try to drive them away and then beat them with sticks and whatnot. And all of that was just utterly futile.
Istället fanns sig de här bönderna mitt i vad som kan liknas vid ett hårt snöfall där stora snöflingor faller tätt på varandra. Fast istället är det en kavalkad av insekter.
I mean, I imagine that it's kind of a metaphorical drowning, right? You're submerged in insect life.
Och är du bonde i den amerikanska västern det här året så håller du kanske inte bara på att drunkna i världens största gräshoppsvärm någonsin uppmätt. Du ser också ditt levebröd, alltså bokstavligt talat odlingar du lever av, gå om intet.
The immediate effect going into that winter of 1875-76 for a large number of people were facing starvation. If you're a subsistence farmer and you don't and your food is now consumed by locusts, you don't have food.
Men det är ju en fråga man tänker på här.
Yes.
Och det är ju, hur kan det komma sig att de samlas i så här stora svärmar? För visst är de ensamdjur?
Ja, men precis. I vanliga fall så lever de här gräshopporna helt vanliga liv. Små, gröna, hoppar omkring, trivs bäst med att inte ha några andra gräshoppor i närheten. Men en av de sakerna som är fascinerande är att de här gräshopporna kan ha levt som vanliga gräshoppor hur länge som helst. Massor med generationer, massor med år. Men plötsligt slår någonting till och förändrar dem.
Och vad är det som förändras då?
Jo, ibland så kan det bli massa gräshoppor som hamnar på samma plats. Till exempel för att regn har gjort att det har växt upp massor med mat. Och blir de tillräckligt många på samma plats, då kan de börja visa sina gömda egenskaper.
Gömda egenskaper.
Det första som händer är att de blir sociala och börjar dras till andra gräshoppor istället för att hålla sig på varsin kant som tidigare. Och det faktum att de drar ihop sig ännu tätare flockar, det skyndar på resten av förändringen. De känner av feromoner, alltså lukter, från andra gräshoppor och de blir hela tiden kittlade utav de andra gräshopporna i närheten. De rör vid varandra hela tiden. Och när det här händer, då tar det bara någon timma innan det börjar förändras. Det är nu de börjar bli som Hulken.
Vi har låtit organisten Lars Andersson illustrera den här förvandlingen.
De får ett tjockare skal. De blir större. Mer muskulösa. De får vingmuskler som gör att de kan flyga mycket längre. Och de byter färg. Från grönt till att bli gula och svarta.
Och nästa steg är det att de börjar svärma?
Ja, precis. Honorna lägger fler ägg och de utvecklas snabbare. Och när äggen läggs av honor som är i hulkenfasen, då kommer ungarna också att direkt bli i den här fasen. Och då får man de här gigantiska svärmarna som då drar fram och äter precis allting.
Och det var precis det här som hände med svärmen 1875. Under flera år innan det året så har gräshopporna i Klippiga bergen fått särskilt gynnsamma väderförhållanden. De flyttar längre ner i dalgångarna och där börjar deras svärminstinkter aktiveras. Och förökningstakten är exponentiell.
Alltså de går från 2 till 4 till 8 till 16 till... Ja,
ja, fast... Här går de ännu snabbare, för att om en hona lägger 40 ägg som överlever så betyder det att de går från 1 till 20 till 20 gånger 20. Så går från 1 till 20 till 400 till 1600 och så vidare.
1, 20, 400.
And so they probably built over a course of 2, 3, 4 years.
8000, 160,000. 3 miljoner 200 000.
Så de här gräshopporna, de tar sig ut ur Klippiga bergen och drivs söderut.
Apparently they amassed particularly in the southern part of the United States, Texas, Oklahoma.
64 miljoner
then they rode this well-known, if you will, conveyor belt of air, moving air, from south to north.
1,280,000,000.
And it was this belt of air, this moving body of air, that they were basically surfing.
25,600,000,000.
All right, and it was carrying them and coalescing them, bringing them together as well to form this super swarm in 1875.
512,000,000,000.
And that is, as far as we know, the largest aggregation of animal life in recorded human history.
Okej, så för att sammanfatta. Klippiga berggräshoppan, den har funnits i Nordamerika i miljontals år. Men åren innan 1875 så gör vädret att gräshoppan verkligen gynnas. Den börjar svärma och genom vindar så drar de över stora delar av USA. De förökar sig och det här exploderar i storlek över delar av västra USA. Så vad händer sen?
Why does it go forever?
Det enkla svaret är att den här svärmen drivs till områden där vädret är annorlunda. Till våtare områden där de attackerades av olika svampinfektioner och där inte fanns lika mycket mat.
And so between that and weather conditions that were no longer advantageous, eventually an outbreak or a plague would burn itself out.
Och det här visar ju att vädret som sagt då är helt avgörande för hur gräshoppsvärmar utvecklar sig. Och för två år sedan, alltså 2018, så slår två stora tropiska cykloner till över Indiska oceanen.
Först cyklonen Mekunu.
Mekunu has hit coastal parts of Karnataka, causing havoc in...
Och sen cyklonen Luban.
The latest developments of the tropical cyclone Luban approaching towards the governors.
Regnen drog in av gränslandet mellan Yemen, Oman och Saudiarabien. Där är det normalt snustort.
And in that area there was two cyclones that brought very very heavy rains to the desert that, you know, normally it never rains.
Det här är Keith Cressman, prognoschef på FN:s mat- och jordbruksorgan FAO.
So what this allowed was that it brought in kind of low numbers of locusts from a huge area. It concentrated them in these places of rainfall.
Regnen i kombination med den varma sanden gav helt perfekta förutsättningar för vandringsgräshoppan att föröka sig.
It allowed them to increase 8,000 times over a 9-month period from June 2018 to March 2019. And none of this was detected or controlled because the teams of Yemen, of Oman and Saudi Arabia were this empty quarters. They could not get into those areas. They're inaccessible.
De här områdena är helt oåtkomliga för forskare och människor som arbetar med att bevaka ökengräshoppor av framförallt en anledning. Det pågående kriget i Yemen.
So that was the source of the problem. And then from there the problem expanded to the north and expanded to the south.
Med hjälp av vindar fördes gräshopparna sen vidare över Röda havet och in i Somalia.
Okej, så de lite som fåglar så kan de liksom ta sig över långa områden fast de är så små.
Alltså det kan låta helt otroligt att insektsvärmar kan korsa hav på det här sättet, men det är inte första gången. Det finns många insekter som flyger väldigt långt och i vår research så hittade vi en studie från 2005 som försökte svara på frågan om varför ökengräshopporna i Asien och Afrika är så genetiskt lika vandringsgräshoppor i Latinamerika.
Och vad kom man fram till i den här studien då?
Enligt studien så tog sig ökengräshopporna förmodligen över Atlanten.
Den troligaste hypotesen enligt studien var att en del gräshoppor var så fysiskt starka att de helt enkelt kunde klara resan över havet själva och sen föröka sig när de kom fram. En annan, mer makaber hypotes har att göra med de gräshopporna som dog på vägen över.
De här döda gräshoppskropparna kan ha fungerat som mattor för de levande gräshopporna att landa på så att de sen kan flyga vidare efter att ha vilat lite grann på sina döda kamrater.
Vilket ondskefullt djur. Osympatiskt.
Men hur som helst, i slutet på förra året så tar sig alltså de här gräshopparna över havet in till Somalia. Och sen...
into Ethiopia.
För att flyga vidare till...
Kenya.
Vid det här laget är gräshoppsvärmen på 2400 kvadratkilometer stor. Den största gräshoppsvärmen på 70 år som drabbar Östafrika.
Och frågan är då, vad blir konsekvenserna av svärmar med miljarder gräshoppor där alla enskilda gräshoppor äter sin egen kroppsvikt varje dag?
So you know it's at the beginning of the rainy season.
Keith Cressman berättar ur perspektivet av en självförsörjande bonde på kenyanska landsbygden.
And so you know he sees you know on the horizon a rain cloud.
Kanske så kommer det här först att uppfattas som ett efterlängtat regnväder som är på ingång efter en lång period av torka.
And so he's happy because he needs that rain cloud, you know, for his crop. But then you know as he watches that rain cloud, you know, come closer to him, he realizes it's not a rain cloud, it's something else moving in the sky. And you know, it's something that he probably has never experienced in his life before, but he's heard about it when he was a small child from his grandparents.
Gräshoppsvärmen sänker sig ner över fälten av grödor.
And by lunchtime, it's basically eaten everything in that field. And you have to understand, you know, what does that mean to the farmer? That's his whole life, livelihood for that year. He relies on that crop, you know, to feed his family, his extended family, and maybe to sell some of it in the market, you know, for some income. And now that locust swarm in one morning has just devastated all of that.
Svält är helt klart det värsta tänkbara scenariot av stora gräshoppsvärmar.
Well, you have to understand a country like Kenya relies on agriculture, about 85% of the country is relies on agriculture. So it's not really an industrial country. It's a country that relies on these farmers' crops, but it also relies on the pastures, you know, for herding, for animal herding, such as the cows and the goats and the sheep. And locusts will also eat those pastures, so those animals don't have food. So, you know, this affects people's livelihoods, you know, they don't have the animals that they can eat the meat.
Första halvan av 2020 så varnade FN för att ökengräshoppan kan försämra läget ytterligare för ungefär 20 miljoner människor som redan lider av matosäkerhet.
It's the most dangerous migratory pest in the world.
Så här sa Keith Cressman på en presskonferens i FN:s högkvarter i New York i början på 2020.
I know it's hard to imagine this here sitting in this room, but all of you kind of know how big Manhattan is here in New York City. And so just think of a swarm that covers Manhattan from the south up to the north. That swarm in one day can eat the same amount of food as the entire population of Kenya.
You know, the potential for major disruption and then consequences that could lead to famine, it's there, it's always there.
They can eat any type of food, so they can cause extreme crop losses.
Det här är Clara Therville. Hon är forskare på Global Locust Initiative och de tittar på samhällskonsekvenserna av gräshoppsvärmar.
There are some studies from the last desert locust outbreak in Africa, so 2003-2005.
Hon pekar på studier som har gjorts av tidigare gräshoppsvärmar i Västafrika till exempel mellan 2003 och 2005. Och även om det inte blev fullskalig svält då, så har man kunnat se allvarliga konsekvenser för människor över en längre tid.
Even years after a plague, you have a repercussion on health. People complain about loss of weight, state of weakness, malnutrition, tiredness.
Människor blir svagare, sjukare och barn har minskade utsikter att klara skolgången.
Men när vi pratar om svält till följd av gräshoppsvärmar ska vi ha en sak klar för oss. Alla experter vi har pratat med har varit tydliga med att svärmarna framförallt drabbar länder som redan har flera andra problem.
It's not one plague and one threat, but multiple combining threats.
Ta till exempel Kenya.
There's a drought in Kenya
and the government says up to 1 million people in 13 of the country's 47 counties need urgent
help. Landet har de senaste åren drabbats av torka. I vissa områden så har mellan 40-60% av boskapen dött på grund av brist på mat. Dessutom så har stora översvämningar drabbat landet.
Rivers of mud sweeping through villages in the west of Kenya.
Någonting som har försämrat jordkvaliteten och tvingar hundratusentals människor att lämna sina hem. Och så på det, gräshoppsvärmarna som började förra året.
Men vi ska säga att hittills har det värsta inte hänt än. Det är ingen fullskalig svält.
Fortunately this year we didn't reach that point.
Men
there's, you know, nearly 20 million people just one level below famine in the region. So you know, doesn't mean that, you know, we're in the clear, but you know, it could happen next year if, you know, there's more breeding, more good weather and additional, you know, invasions.
I Pakistan, som utfärdade krisläge i början av året på grund av svärmarna, så räknar man nu i oktober 2020 med att utbrottet är under kontroll. Men på andra håll så kämpar man fortfarande. Och trots att det har blivit mindre omfattande så räknar man inte med att det här är över än. FAOs senaste lägesuppdatering från i oktober visar att svärmar fortfarande skapas i Jemen och att väderförhållandena på många håll i Östafrika är gynnsamma för fler utbrott. Grejen är att svärmarna fungerar lite grann som sjukdomsutbrott, epidemier och pandemier. De kommer i vågor.
Yes, it is with waves, but I think the best way to control it is just before it becomes a swarm.
Det här är Segenet Kelemu, växtpatolog på ICIPE, International Center of Insect Physiology and Ecology.
The life cycle of a locust, it's generally it is about 5 months, 3 to 5 months.
Precis som att epidemiologer kan försöka förutsäga sjukdomsutbrott så har Segenet Kelemu gjort modelleringar på hur det här gräshoppsutbrottet kan komma att utvecklas över tid baserat på gräshoppornas livscykel. Och hon tror på fler svärmar innan året är slut.
Our model that we have developed shows that there is a possibility that there is another round coming.
Vi människor har ju drabbats av gräshoppsvärmar i alla tider. Och även om det genom historien ofta har beskrivits som ett straff från Gud, så är nog de allra flesta idag överens om att det här är en farsot som inte drabbat oss för våra synder. Alltså, vi har inte historiskt haft oss själva att skylla. Men frågan är om vi människor faktiskt i allt högre grad har en del i de här utbrotten. Alltså, dels visar en del forskning att risken för gräshoppsvärmar ökar i samband med militära konflikter till exempel. Och det har ju blivit extra tydligt med kriget i Jemen, för det är ju ett krig som har förhindrat forskare som jobbar med att upptäcka möjliga utbrott av såna här svärmar och besöka ökenområdet på den arabiska halvön där det pågående gräshoppsutbrottet började 2018. Men sen finns det också allt fler forskare som börjar titta på hur den gamla klassiken klimatförändringar påverkar.
Okay, the connection between the desert locust and the climate change or climate is a bit indirect.
Det här är Aboubakr Saleh Babikir, klimatforskare vid IGAD, ett mellanstatligt samarbetsprojekt i Östafrika. Aboubakr menar att kopplingen mellan utbrott av gräshoppsvärmar och klimatförändringar är indirekt.
For example, the warming over the Indian Ocean has increased the intensity of the tropical cyclones that develop over the western part of the Indian Ocean and make landfall over, for example, Arabian Peninsula.
Vi pratade ju om att cyklonerna Mekunu och Luban 2018 låg bakom det pågående utbrottet. Att regnen från de ovädrarna över öknen gjorde det möjligt för vandringsgräshoppan att föröka sig snabbt. Och grejen är att cykloner bildas av åskväder i kombination med värme från haven.
For example, in the end of the summer when the water warmed enough above 24 to 27 degrees Celsius, that is the basic ingredients for the development of tropical cyclones.
Men förenklat så kan man säga att när vattnet blir varmare så ökar risken för både åskoväder och de här stora tropiska cyklonerna.
The warm water is like the fuel for tropical cyclones.
Och just Indiska oceanen där Mekunu och Luban formades har blivit varmare snabbare än något annat tropiskt hav.
It is actually the fastest warming part of the tropical ocean system, and it has been warming even faster than the global average.
Abubakr och många andra forskare tror att det kan finnas en koppling mellan global uppvärmning och starkare tropiska cykloner.
I think there is a logical connection between the warming over the ocean and what we are seeing of the intensity of tropical cyclones.
Och flera cykloner de senaste åren har slagit alla rekord när det kommer till styrka och intensitet. Abubakr började lista flera. Bland annat cyklonen Idai i Mozambik från förra året.
And the one that also, as I said, hit the Arabian Peninsula. They were the strongest in the record in the past 15 years. The strongest tropical cyclone to hit Somalia also happened in 2018. In the past year also, the number of tropical cyclones that developed over the western part of the Indian Ocean was record. In one season, 8 tropical cyclones developed over the western part of the Indian Ocean.
Och att de har blivit starkare har en ganska konkret innebörd för just gräshopporna.
Because tropical cyclones usually lose their energy and momentum the moment they reach land.
Vanligtvis så brukar en cyklon dö ganska snabbt när den kommer in över land. Men det vi har sett nu de senaste åren är cykloner som har lyckats ta sig längre in på kontinenterna och att det har regnat i ökenområden som vanligtvis är helt torra.
Men som i så mycket annat så är det svårt att dra några hundraprocentiga slutsatser av det här. Alla forskare vi har pratat med säger att även om extrema väderfenomen blivit allt vanligare de senaste åren är det för tidigt att säga att det här är det nya normala.
Det skulle kunna vara en parentes i historien, men vi kan i alla fall säga att det är ganska lite som tyder på att haven kommer att bli kyligare framöver till exempel.
And there is no, like in the side, there is no way that we are seeing it will cool down in any way as the climate change and the warming is continuing. It is very likely that we would see more stronger tropical cyclones and that might make landfall over the same region and might provide the opportunity for desert locusts to breed again.
Om det nu är så att utbrotten av vandringsgräshoppor ökar i och med varmare klimat, så undrar man ju då om det ökar risken för utbrott även här uppe i Sverige. Det är ju inte bara Indiska oceanen som blir varmare, utan även här uppe Så blir det ju det. Först och främst så måste vi säga att vi faktiskt har en vandringsgräshoppa i Europa.
Det finns någonting som heter europeisk vandringsgräshoppa och den har setts i Sverige ända upp till norra Uppland. Men bara sporadiskt då. Så hela vägen längs kusten upp till norra Uppland.
Det här är Christer Björkman. Och inte den Christer Björkman, utan det här är en Christer Björkman som är professor i skogsentomologi vid SLU i Uppsala.
Och den finns ganska ymnigt som nere i Östeuropa. Jag har kollegor som på instruktioner som kommer från Rumänien. De säger att de har ju den här vandringsgräshoppan där, men den har aldrig några utbrott riktigt. Så det skulle krävas några enorma klimatförändringar för att det skulle kunna hända något här.
Genet, man vet inte exakt varför den europeiska vandringsgräshoppan inte bildar några stora svärmar, även om den har förmågan att göra det. Men det skulle kunna vara så att det beror på att det är för kallt.
Ja, det måste ju vara att vi måste få något slags subtropiskt klimat då. Så att det är väldigt, väldigt varmt under stora delar av året. Och det som knäcker dem är ju vintrar. Det är ju alltid någorlunda kallt i alla fall på vintern här. Fortfarande lär ju vara ganska lång tid framöver.
Och man ska komma ihåg att en enda perfekt storm, det räcker inte för att de europeiska gräshopporna plötsligt skulle börja gruppera sig och gå på fälttåg över Europas grödor. Det krävs att en hel kedja av ovanliga saker inträffar. Till exempel att det är långa perioder med varmt väder, att det är torka, att det sen är långa perioder av regn, att vindarna ligger rätt och så vidare.
I mean, you know, the probability of locust swarms, arriving in Sweden is like, you know, the probability of you winning the lottery about, you know, 100 times in a row. Huh? It's not going to happen, even under extreme, you know, climate change scenarios.
Okej, så gräshoppsvärmar kommer inte drabba oss här i Sverige. Men då är frågan hur länder som just nu drabbas av svärmarna och som kan komma att få allt fler utbrott ska göra för att försvara sig mot den här pesten. Fler mer eller mindre fantasifulla lösningar har lagts fram.
So how are those who live in Pakistan supposed to deal with such an invasion? Well, some reports say they should send in an army of ducks.
Våren 2020 så kom uppgifter att Kina skulle skicka en armé av ankor till Pakistan för att bekämpa det stora gräshoppsutbrottet där. Och logiken som Kina hade, det var att ankor, de älskar ju att tugga i sig kryp.
Ducks might be a good choice as insects are a staple of their diet.
Och skickar man då, säg, 100 000 riktigt hungriga fåglar, så kanske det skulle kunna ge effekt. Och jag har sett liksom klipp på de här ankorna. Det ser rätt mäktigt ut alltså.
Well, you can understand, you know, you already can imagine, you know, kind of in your mind what an army of ducks looks like, right?
100 000 som går på en gata liksom på väg mot frontlinjen.
Had a marching from China to Pakistan, very vivid, you know, it makes for wonderful news.
Okay, vad tyckte Keith Cressman på FAO om det då?
Han var inte jätteimponerad.
But if you start to dissect, you know, that really and think about it carefully, you know, what does that really mean? Well, first of all, there's several problems with that.
Det första problemet, så många gräshoppor kommer en enskild anka inte att kunna äta egentligen.
You know, ducks don't eat so many locusts, you know, and you know, the capacity for a single duck, you know, to eat a lot of locusts is very limited. They get full, right?
Problem nummer två, precis som vi människor så vill ju ankor ha ändå åtminstone lite varierad kost.
And they're going to get fed up with locusts. And then you have to think the number of locusts that they would have to eat. So it comes back to what I just said a few minutes ago, you know, in 1 square kilometer of desert locust swarm, you have something between 40 to 80 million locusts. So now a single duck is not going to eat a million locusts, is it? It's not even going to eat 100,000 locusts.
Problem nummer tre. Det helt uppenbara problemet med att skicka just ankarmer, väldigt vattenberoende djur, till ett land som Pakistan.
Ducks don't do very well in the desert when it's 50 degrees. You know, it's just not their habitat. So this is not by any means any effective way to manage or control locusts. And in the end, in fact, ducks were not sent from China to Pakistan. You know, because they realized it is not going to work.
Alltså det, hela grejen känns lite inte så genomtänkt.
Nej, alltså det här med en ankarmé är ju som sagt då, det är en stark bild får man ändå säga. Men det är väl framförallt kan vi väl konstatera utan att klampa i något klaver ett kinesiskt PR-trick som till slut aldrig genomfördes.
En annan grej som görs för att hantera de här svärmarna, framför allt av enskilda desperata människor eller av grupper av människor i drabbade byar, det är att föra enormt mycket oväsen.
Som den här lantbrukaren i Pakistan som försöker trumma bort dem. Eller som den här gruppen människor på den kenyanska landsbygden. Men även här är Keith skeptisk.
It doesn't kill a single locust.
Det enda som händer det är ju att gräshopporna skingras och flyttar sig en liten bit.
So if it's a concentrated swarm, that swarm will scatter and move into your neighbors. Now if your neighbor is playing, you know, even more horrible music, maybe, you know, the locusts will come back to your field, but it's not killing any locusts.
På vissa håll så har man inte nöjt sig med bara föra oväsen, utan man har bestämt sig för att helt enkelt ta till vapen.
Vadå, skjuta in i de här svärmarna?
Exakt, skjuta ihjäl dem.
You know, if you're going to kill, you know, a locust one by one, in a swarm has, you know, 40 to 80 million locusts in a square kilometer, that's a lot of shooting, and you'd have to be a really good, you know, shooter.
När man skingrar gräshopporna med oväsen eller skjuter mot dem, så kan problemet till och med bli värre.
In fact, it's we're trying to tell, you know, the communities don't make such noise.
För om de är samlade på en plats och liksom hoppar runt och inte har börjat flyga än, så kan man faktiskt utföra några av de åtgärder som man vet fungerar.
Okej, vad kan man göra med dem när de är samlade på det här sättet? Speciellt om de är de här unga gräshopporna som inte har börjat flyga än.
Det man kan göra är att man kan göra deras naturliga fiender till ett vapen. Ett biologiskt vapen kan man säga.
Ett biologiskt vapen?
Ja, man sprider ut en svampinfektion på dem.
Once the fungus has landed on the insect, it then has chemical cues that it recognizes.
Det här är Belinda Luke. Hon är chefsforskare för biopesticider på organisationen CABI, Center for Bioscience and Agriculture International. och hon jobbar med biopesticiden Green Mussel som är en svampinfektionsbaserad biopesticid som används för att kontrollera just gräshoppsvärmar. Och det fiffiga är att infektionen bara drabbar gräshoppor och ingen annan insekt.
So if it lands on a different insect, for example a bee, it doesn't have those cues, so it doesn't start to germinate. It's only if it's on a locust or a grasshopper, it's very specific.
Det som händer är att svampinfektionen börjar äta sig igenom den drabbade gräshoppan.
And effectively it's eating the inside of the locust.
And as soon as they're infected, they're feeling very, very sick. So you know, just like when we're feeling very, very sick, we stop eating, we stop, you know, our activities, we stop reproducing. And it's the same with locusts, huh? They're no longer eating the food, they're no longer breeding, they're no longer migrating. But they're still alive.
Infektionen sprids sen från gräshoppa till gräshoppa som en sorts epidemi, speciellt när de är i det här hoppstadiet.
Any new hoppers coming into their area will also pick up either the spores that have been sprayed onto the vegetation or from those locusts that have been infected, the fungus grows inside them. They break open and that fungus is released and we call that secondary recycling. So those spores can go on and kill ones.
Sen beter sig också framförallt ökengräshopporna på ett bizarrt, perverterat och jävligt osympatiskt sätt mot varandra som gör smittspridningen ännu mer effektiv. Man kan säga att de inte riktigt är programmerade för att ta hand om andra gräshoppor i nöd. Det här har vi varit inne på när de går över varandra över Atlanten.
And also specifically for locusts, if they see their mates not very well, they will predate on it. And through that predation they're also picking up the spores as well. And then they become infected and die.
They predate, they eat other locusts, they're cannibals.
Yes, if that other locust is weak. So if the locust is healthy and fine, they won't predate on it. But as soon as it's weaker than the rest, they will predate on it, yes.
Men det finns ju ett stort problem med den här lösningen också. Det är en preventiv åtgärd som måste sättas in i rätt tid, innan gräshopporna bildat flygande svärmar. Är de i det stadiet är det för sent för biopesticider att vara riktigt effektiva.
When you've got outbreaks, generally it is too late. Because it takes 7 to 14 days to work in the field. Well, by that time, the locusts have gone and they've cleared out various farms. And those farmers have lost their crops. So you have to have this switch from waiting until it's a problem to tackling with it before it's a problem.
Det viktigaste är alltså att hitta gräshopparna i tid och agera. Ungefär som vid sjukdomsutbrott. Är du på det i tid så utvecklas det inte till en pandemi som stänger ner hela världen i en lockdown. Och tar du gräshopporna i tid så käkar de inte upp alla grödor i stora regioner i Afrika och Mellanöstern.
Och man har faktiskt nyligen gjort en upptäckt som skulle kunna vara lösningen på det här problemet.
Until now, scientists weren't sure what caused the insects to come together and abandon their solitary lifestyles.
Forskare har i år, 2020, identifierat en del av gräshoppornas biologi som är central för deras svärmbeteende. Något som fram tills nu har varit ett mysterium. Nämligen vilket feromon det är som gör att de dras till varandra. I en artikel som publicerats i tidskriften Nature så står att man har identifierat en specifik molekyl som gräshoppor i alla stadier reagerar på.
Migratory locusts respond to a pheromone called 4-vinylenisol, or 4-VA for short.
Den här nya informationen kan göra att man i framtiden kanske kommer att kunna syntetisera det här feromonet för att till exempel lura in gräshopporna i fällor och döda dem helt enkelt.
The study author suggests using 4-VA to corral locusts into areas in which they can be killed en masse with pesticides.
Eller helt enkelt stoppa den här molekylen från att bildas i gräshopporna så att de inte svärmar.
The finding could offer a way to control many devastating swarms, including those wreaking global havoc this year.
Men det finns ju annat vi kan göra också. Lösningar som handlar lite mer om hur vi kan leva med de här utbrotten snarare än att förebygga dem. Hur man kan kompensera det här stora bortfallet av mat som gräshoppsvärmarna resulterar i.
Äta myror?
Nej, Mowgli. äta gräshoppor.
Det är världens kika dödsskönt i kistan.
Absolut, to eat them, yes.
Saginet Kelemu har publicerat mycket om fördelarna med att äta gräshoppor. Hon hyllar det som en nästan överlägsen matprodukt i termer av riklighet av protein och massa nyttiga ämnen.
The locust meat actually is a much better quality than beef, lamb or pork or chicken.
Man kan dessutom utvinna högkvalitativ matolja ur de här insekterna.
And recently we have also shown that it has 30% oil and the oil has omega 3. It has antioxidants that are healthy for humans.
Okej, och hur tror du att det här smakar?
Oh, it tastes like normal, like shrimp or some other, yeah.
Ja, jag älskar räka. Ni gillar väl också räkor, eller?
Ja, jag gillar räkor.
Ja, ja.
Viktor?
Jo, men jag gillar räkor, det gör jag.
Jag har ju också läst att det, citat, är precis som chips, slutcitat. Och jag har ett litet förslag.
Mm-hmm.
Okej. Okay.
Jag tycker att vi ska prova hur det smakar.
Nej.
För jag har köpt in två goda påsar gräshoppor från en återförsäljare i Storbritannien. Så får vi väl se om det smakar räka eller om det smakar chips.
Okej, okay, ja, men öppna.
Jag vägrar.
Vi har ju då, här har vi, de kommer i små påsar. Ready to eat dried crunchy locusts, 10 gram.
De ser ju riktigt vidriga ut.
Ja, de är lite...
De har gått sönder lite grann, va? De ser liksom, det är typ huvudarna för sig och bakkroppen för sig och sådär.
Det här blir intressant. Jag lägger upp dem så att det blir lättare för dig, Viktor, så lägger jag upp dem i en skål.
Jag får alltså pyttelite kvällningsreflexer. Alltså det.
Ska vi se. Nu tar den. Inte så dumt. Det var faktiskt inte så dumt. Jag lovar, Viktor, det var inte så dumt. Du undrar om det smakar räka. Inte riktigt.
Nu ser vi att han står här.
Ja, men det är...
Men alltså, lite salt på det hade gjort det mycket bättre.
Det smakar som... Det är en blandning av typ någon sorts nöt. Alltså pistagenöt och... Mm. Och någon sånt här osmaksatt chips liksom.
Ja, den chipsen man inte brukar köpa.
Jag vill
köpa.
Inte ha någon mer alltså.
Okej, men jag tar en till.
Mm.
Det fastnar lite i tänderna, tycker jag.
Ja, det gör det. Fastnar i tänderna. Mm.
Men det här är åtminstone en av ändå ganska intressanta lösningar på det här problemet, med tanke på att det är så otroligt många gräshoppor ju.
Och grejen är att det finns ju också jättemånga människor som redan har insekter på olika sätt som en del av sin kost. Mm. Och väldigt många tror ju att det är antingen för att äta dem direkt så här eller just för att utvinna mjöl eller olja, som Segenet pratar om, att det faktiskt är kan vara en ganska stor del av livsmedelsförsörjningen framöver. Och man kan ju också säga att i Finland så säljs det bröd med insektsmjöl i för att det ska bli mer proteinrikt. Men jag tänker att Viktor kanske ska få lov att ta ett glas vatten, för du känns som att du behöver det.
Ja, jag tror att jag måste ta en liten paus.
Ja.
Okej, är du okej, Viktor?
Nu mår jag bra. Jag har fått ett tuggummi av en kollega här ute, så att jag ska sluta tugga snart. Men...
När du har tuggat klart det där tuggummit, Viktor, när vi snackar om lösningar nu så finns det ju historiska exempel också.
Ja, man kan väl säga att människan löste inom stattecken problemet med den amerikanska klippiga bergen gräshoppan. Den som orsakade den här svärmen större än Sveriges yta 1875 över den amerikanska västern. För bara några år efter att över 100 000 bönder i USA med nöd och näppe undgick svält, så försvinner klippiga bergengräshoppan helt och hållet.
Yeah, that became the grand mystery, right? Is people noticed that they weren't seeing locusts anymore in the early 1900s. And so within this period of 25 years, locusts go from, you know, the largest swarm in recorded human history to where the heck are they?
Jeffrey kallar gåtan om hur klippiga bergengräshoppan utrotades, för det är det man tror att den har blivit, för århundradets största mordutredning. Kanske lite melodramatiskt, men efter flera års forskning kom man fram till att...
The best guess is that we basically destroyed, I mean it's kind of a classic, we destroyed the habitat of this creature.
Återigen, habitatförstörelse. Och exakt det tror Jeffrey hände när människor började odla upp marken och jaga runt omkring i de klippiga bergen.
And so there was tremendous changes in these mountain valleys, not only with grazing and plowing, but we were busy trapping beavers and had been doing that for a while. And that changes the hydrology of these river systems, so they're much more prone to these inundative floods in the spring.
De amerikanska bönderna på 1800-talet försökte stoppa gräshopporna med tidiga versioner av eldkastare, med hagelgevär och med olika fällor. Men det som till sist tog koll på gräshoppan var helt enkelt det faktum att vi bredde ut oss.
Yeah, I mean it is sort of, you know, it is funny in a dark kind of way, right? That we've been trying to wipe out pests, for 150 years, right? And except for a few exceptions, maybe like the screwworm fly, we've never really been very successful, right? And the grand success, right, was sort of a matter of, you know, of bumbling good fortune, if you will.
Och faktum är att Jeffrey är ganska splittrad över vad det här betyder. För visst, å ena sidan blev vi av med ett insektsdjur som förpestade livet för otroligt många nybyggare i den amerikanska västern. Ett insektsdjur vars släktingar idag skapar massa lidande i andra, framförallt fattiga delar av världen.
So we can't sort of deny that the loss of hungry people is a good thing, right? It's good that people aren't hungry. It's good that farms are not failing because of locust incursions.
Men å andra sidan så visar den här utrotningen av klipperbäringräshoppan de oavsiktliga följderna som mänsklig aktivitet kan leda till.
Our capacity to do harm is tremendous, even if our intentions are not bad.
Och jag frågade Jeffrey hur han såg på den här dubbelheten kring att klipperbäringräshoppan försvann på det här sättet.
Well, actually, the way I grapple with it is I wrote an opera.
Han skrev en opera. En opera som handlar om just The Rocky Mountain Locust. Huvudkaraktärerna är en forskare, en bonde och klipper bäringräshoppan själv. Vi lägger upp en länk till en inspelning av operan i vår källförteckning för den som är intresserad. Men Jeffreys poäng med att skriva operan var att få oss att tänka på hur vi förhåller oss till naturen. Att även om vi hittar på smarta sätt att stoppa gräshoppsvärmar som är biopesticider eller tidiga varningssystem, så måste vi också fundera på hur vi människor påverkar miljön.
Och det faktum att vi människor ändå spelar en roll i hur den här farsoten utvecklas fick mig att tänka på något som Segenet Kelemu sa när jag intervjuade henne.
Yeah, I think mostly in the villages, that's what people think. I think it's a punishment from when we must have done something bad.
När hon växte upp på den etiopiska landsbygden så såg bönderna gräshoppsvärmar som ett straff från Gud.
So I remember also people, you know, the villagers getting together and praying for the locusts to disappear.
Samma sak gällde många bönder i den amerikanska västern under 1800-talet och säkert väldigt många andra människor som har drabbats av den här farsoten under mänsklighetens historia.
Och enligt Segenet Kelemu ligger det faktiskt något i det. Att det är ett straff. Kanske inte för att vi har syndat eller upprört Gud, men för att vi lever på ett sätt som stör naturen. Och att det just nu är naturen som nyper oss tillbaka.
And we have done bad, in fact, is like not tackling the climate change, exasperating the destruction of habitats. So it may not be directly God punishing us, but I think nature is punishing us.
Då räckte Mose ut sin stav över Egyptens land. Och Herren lät en östanvind blåsa över landet.
Our capacity to do harm is tremendous.
En sån myckenhet av gräshoppor.
This is the most dangerous migratory pest in the world.
Och de åt upp alla örter i landet.
There's no way that we are seeing it will cool down in any way.
Peter Dystopia är slut för den här gången.
Tekniker Johan Hörnqvist. Medproducent, medskribent av manus och research, det stod Simon Billemar för.
Kolla in vår Facebook-sida, Petri Dystopia Eftersnack, om du vill diskutera våra program.
Källförteckning för det här avsnittet hittar du som vanligt på sverigesradio.se/dystopia.
Stort tack också till Petter Ljunggren som gjorde inläsningar av Andra Moseboken och Lars Andersson som spelade orgel. Det här programmet producerades i september 2020.
Vi som har gjort det här programmet heter Toril Kornfeldt,
Viktor Lövgren
och Freddy Rammel.
Hej då!
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.